på sommaren, slutet på säsongen. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tiki Taka, och vi rivstartar den här morgonen och den här veckan med ett gäng händelser. Där får vi lite härlig miljöljud också från någon match där ute. Det finns ju mycket att gå igenom, mycket som har hänt, inte minst på tränarsidan, och sen har vi gäst också på besök. Vi ska börja med att säga varmt välkommen till de gästerna som sitter här redan, Sia och Martin. Är det bra med er?
Ja.
Ja.
Kort.
Verkligen, väldigt kort.
Är mycket bra. Ja. Över förväntan. Solen skiner. Då är man ju automatiskt glad.
Ja, så är det.
Och det ska bli fint och varmt dessutom nu. Det är väl rätt kallt ändå.
Jag kommer ihåg att vi förra året, Martin, hade ganska återkommande diskussioner när det var t-shirtväder och inte. Att du drar ändå ut på det ganska länge innan du svider.
Ja, nej, absolut. T-shirt har jag nästan, ska det vara 30 ändå.
Ja, exakt. Ja. Och då ska det vara privat också. Utomlands
alltså,
eller?
Alltså, ja, i stranden eller kanske något sånt.
Ja, exakt.
Annars så har jag nog.
Du, jag måste fråga dig.
Över 30 i Sverige, det blir inte så ofta.
Nej, det är bara i Italien.
Jag har t-shirt på landet har jag också.
Ja.
Men i stan är det något, det blir sällan så varmt som jag behöver. Ja. Ungdomsmatcher.
Då kan det bli med, exakt. Jag måste fråga, kollar du på golf igår eller?
Jag hade det som second screen. Jag måste säga att för någon som inte då är van att titta, så är informationen gör att jag skulle vilja haft, det är mycket jag efterfrågar, vilket gör att jag tröttnar lite faktiskt.
Men är det för att du inte är en van tittare då? Eller?
Kanske, för eftersom bevisligen tittar folk så, men jag saknar liksom en överblick. Jag skulle ha en överblick var de går någonstans, vilket hål, var på hålen de går, sen karta någonstans. För att när någon kommer i bild, då vill jag ju direkt veta vilket slag han slår tydligare och så här. Att det går 5 sekunder innan den personen infon kommer, eller 3-4 sekunder, det gör att jag liksom, ja, men då tittar jag på fotbollsmatchen istället.
Ja, första gången i mitt liv så hade jag på golf också.
Nej, du hade det?
Ja, lördagskväll.
Ja, jag har fått lördagskväll. In det, jag har fått
nej,
in
men problemet var att det fanns inte en enda fotbollsmatch värd namnet på kvällen.
Nej, men
på
lite så var det också, att vi hade också den på. Ja.
Vad händer? Ja. Det börjar ta slut. Det gör ont i mig. Men då var det ju någon som bara, men Åberg spelar. Så då tänkte jag väl, okej, jag får väl sluta upp då. Och då var det golf eller Eurovision, och då tog jag ändå golf.
Och min äldsta son tittar faktiskt mycket på golf. Så att, det var liksom, då satt vi och allihopa och kollade.
Martin körde split screen den kvällen också, Eurovision och golf. Det var...
Nej, jag har faktiskt jag vet faktiskt inte så gott Eurovision. Mina barn har blivit liksom den där, först var de ju i perfekt ålder. Liksom när de tittade, då följde vi det också hemma. Det var ju din lördag kväll liksom. Och tvunget, då fick man ju fotbollsmatchen på second screen. Men sen när barnen blev äldre så har jag ändå funnits så här lite någon, ja, men då pratat med någon kusin och så här. Men alltså, jag tror inte att någon har koll överhuvudtaget längre. De har blivit så pass stora.
Det
är när de får barn som vi kommer tillbaka.
Ja, men exakt. Då kommer du få sitta där med barnbarn och kolla på Eurovision.
Ja, det
är lugnt. Ja, du kan kolla på
fotboll på paddan.
Exakt. Vi ska ge oss in i fotbollens värld, och det var ju ganska så anmärkningsvärda scener vi fick bevittna under gårdagen i den franska ligan. Nantes närmare bestämt, och deras tränare Vahid Halilhodžić, som var upprörd, bedrövad, och ett redan utslaget Nantes då, degraderats, där publiken tog sig in efter dryga 20 minuter på planen för att protestera, och han försökte ju vad han kunde för att stoppa de här personerna, men det var svårt.
Ja, han är ju klubblegendar, gjort över 90 mål på hundratalet matcher, varit där en gång tidigare också, gjort det bra, kommit tillbaka från pensionen, 7 år tror jag han inte har coachat på, och så händer det här i sista matchen. Det, i Frankrike så har vi en del sådana incidenter de senaste åren. Såklart är beklagligt, och någon åker ut för första gången på, jag tror det är 16 år. Så det är ju klart att det är en tuff situation för dem. Det är en stor klubb, det är stolta anor och frustrationer rinner över. Men de där scenerna är ju beklagliga. Det skapar ju en hotfull situation. Och matchen spelas inte klart än heller. Domaren Stéphanie Frappart hade en presskonferens och menade, ni såg alla vad som hände, det gick inte att spela klart.
Nej, men det är ju som du säger, det är ju en anrik klubb som har vunnit mycket, gick till semifinal tror jag, Champions League 96 bland annat. Martin, vad var din reaktion när du ser de här bilderna?
Det är lite som jag säger, att Frankrike är lite, dels då positiva sidan, har väldigt stark supporterkultur på ett väldigt positivt sätt som vi pratar lite för lite om, men de har också problem med den här typen av incidenter. Det är inte bara någon som har haft problem de sista åren med liknande. Nej, och sen i sak, alltså det är klart att det är Nantes är ju för oss lite äldre än en stor klubb, men ska man vara ärlig så har de senaste åren inte varit, och franska ligan har ju haft väldigt tufft i det, alltså, med tv-avtal som inte liksom kunde fullföljas och, så att ja, det är synd att det blir de här scenerna. Jag tycker mest synd om någon sån som en kommer, alltså jag tänker på liksom har slutat en gång, kommer tillbaka. Sen vet man att om några år så kommer det här vara förlåtet, men det lämnar ett spår, ett sår för en sån person som aldrig försvinner, och det är lite sorgligt.
Han är uppmärkbart rörd liksom, nära till tårar och så vidare, men det var inte enda matchen i Frankrike där det hände. Jag tror Nice samma sak mer eller mindre. Folk som
Marseille springer. Har haft jätteproblem. Och...
ja, och jag är faktiskt förvånad att det inte var fler rubriker från Marseille. Men det är såklart synd. Och det, alltså, det förstår ju varenda person att springer in ett par hundratal svartklädda personer, maskerade kanske. Då uppstår ju risk för att det ska också ske skador. Så synd och trist.
Ja, hotfullt såklart, på tal om matchklimat, och vi har ju Vedad Kestensic här idag som ska prata om detta just, fast på en liten annan nivå när det kommer till barn- och ungdomsfotboll. Inte mindre viktigt för det såklart lite senare i programmet alltså. Först Mohamed Salah som börjar närma sig sin sista match i Liverpool-tröjan. Inbytt nu i helgen i förlustmatchen på bortaplan mot Aston Villa. 4-2 slutade den. Och det är klart att det har ju känts som att det har skavt ganska länge nu mellan Arne Slott och Mohamed Salah. Inhopp idag då, men det var väl kanske efterspelet då som följde som fick alla att reagera igen. Där han gick ju ut i ett längre... längre medlande till klubben egentligen och dess supportrar. Och det var väl mellan raderna ganska så riktat kändes det ju så mot Slott just.
I sak tycker jag att han har väldigt mycket rätt i det här. Jag tycker på ett sätt att det blir lite ohederligt. Och då vet jag inte hur relationen de två mellan. Jag menar, Salah liksom generellt sett har jag gått ut. Jag tycker han har känt som en inte så jättestark lagspelare när jag har gått emot honom. Under sången, med tanke på då de här utspelen hade när han blev petad och så vidare. Och jag tycker att det liksom ingen spelare, han var inte bra, han skulle bli petad, det får man faktiskt acceptera när man inte presterar. Det var brist på självinsikt i de lägena och inte så schysst mot sina lagkompisar. Med det sagt så är det ju det här en av de största klubblegendarna Liverpool har. Han har också rätt att uttrycka sig där, och i sak har han rätt.
Men även om han har rätt i sak, som du säger Martin, är det inte onödigt att göra så här nu när det går mot slutet? Varför måste han?
Han kunde ha väntat lite. Det betyder att han vill sätta dit Slott i det här. I min utifrån ser det ut som det. Och på något sätt igen i känslan. Mm. Men onödigt, han är ju så fulla rätt. Det är ju vuxna män vi pratar om. Och...
det är klart att han har rätt, men det känns ju ovärdigt med tanke på...
ovärdigt,
ja. Slutet som han går mot nu. Jag menar, klubblegendar som du säger, det går ju också att lämna på good terms och svälja det här och gå vidare liksom.
Det här har vi bubblat
Men det säger lite om hans självbild, hans självinsikt och hans lättkränkthet det här. För det är lättkränkt han framstår som det är. Mm. Han kunde ha väntat en månad med det här och så hade alla tyckt att han har rätt och skött det snyggare. Samtidigt så sagt, jag liksom... han har varit otroligt stor i Liverpool, och det, bara för ett år tidigare var han störst. Det har gått väldigt, väldigt fort.
Men kan man ta sig rätten till det här ändå?
Ja, men problemet som jag ser
det... han har rätten, det tycker jag absolut.
Att göra det här?
Han har rätten, han har varit den bästa spelaren, en av bästa deras historia. Mm. Jag tycker inte det är snyggt, men han rätten har. Men
problemet som jag ser med Salah är att han pratar ytterst sällan med media, med journalister efter match. När han väl har gjort det så har han pratat enbart för sig själv. Han har skärpt lagkamrater och klubb och tränare som bekostnad. Okay. Så tänker man då, men om det bubblar då Mohamed, ska du ge en till intervju då? Och nej, men jag väntar dagen efter, lägger ut ett kalkylerat A4-ark på Instagram. Det kanske är bättre då, känner han. Men jag tycker att det svärtar ju ner, för att han går mot sitt avslut. Han har själv varit för dålig. Mm. Och även om han då eventuellt menar att vi måste ställa en viss typ av krav, vi måste ha en kravbild, vi behöver vara bättre än så här. Absolut, det har du rätt i. Men det är väldigt lätt att skriva. Det kan jag också skriva. Men om du är Mohamed Salah då och folk har förväntningar på dig, då tycker jag att det hade varit snyggare om han hade levererat. Sen så, att han ska få uttrycka sin åsikt, det är vi alla med på att han ska få göra. Mm. Jag tycker bara att det hade varit väldigt mycket enklare, snyggare mot klubben, fansen, all de som betalar hans lön, att vänta ut det. Det är VM. Det kommer komma någon Piers Morgan-intervju som med Cristiano Ronaldo. Där kan du ju säga vad du vill. Så jag skulle säga att tajmingen hjälper inte någon. Den hjälper Liverpool, den hjälper Slott och den hjälper också till viss del honom. Och jag kan inte tolka det på annat sätt än att det har bubblat länge för honom. Han behöver få det här ur sig och han bryr sig inte vad det kostar.
Om man tittar på det som är kvar nu, det återstår ju bara en match för Liverpool. Bör han spela? Tror du att han kommer få spela? Kommer Slott starta honom?
Till Slotts stora sida så tycker jag han verkar vara rätt obrydd om såna här saker på ett snyggt sätt. Så att om Slott vill verka som en liten vinnare här, vilket jag tror att han ändå är, så skulle jag spela Salah.
Hade du spelat honom?
Jag hade spelat honom. Mm. Jag tror absolut att den... Så här, när jag tycker också att i det här läget så... Det är klart, primärt är det ju viktigt för Liverpool att nå Champions League. Det går ju före, så hade jag trott att Slott, eller att Salah inte liksom hjälpte mig med det, då kanske det var svårare att spela honom. Då kanske han har fått sitta 10 minuter när det var klart någonting. Mm. Men det kan ju vara klart också. Vi vet ju inte hur City har spelat och är det klart, då skulle jag fundera på det. För sådana hade jag varit som person då. Dels ge honom avtackat, dels visa att jag är en bigger person i det här. Och välja att ta det på rätt sätt. Så att, det tror jag Slott. Och Slott verkar vara, där verkar han rätt stark tycker jag.
Mm. Jag tycker det är sista matchen på Anfield. Mm. Och det är en avskedsmatch. Och där tror jag att är det någon match han ska leverera i Salah, då är det väl den. Sen så är inte det automatiskt bara för att det är en super avtackning som man tror ska ske, att det sker. Och om man tittar på hans säsong så talar det ju snarare mot att han ska vara så pass bra som vi alla tror och vet att han kan vara. Men jag håller med Martin om att om Slott här visar sig vara den större personen, så har han en del att vinna framöver tycker jag.
Känns, finns något tottiskt över det här nu då kanske, med en avslutning som inte riktigt blev som man trodde med start och allting. Sen blir det en fin avslutning givetvis, ja. Men det riskerar ju, det ligger ju något i luften och pyr här.
Absolut, och jag tror att självbilden på vissa spelare, statusen de har haft, hur viktiga de har varit och prestationerna kanske börjar dala. Andra spelare kommer in, han pratar ju mycket om tiden i gymmet och liksom hur mycket tid man lägger ner och förbereder och sånt där. Han kanske ser något bland de nya som han inte riktigt tycker om. Och så som jag känner fotbollsspelare, aktiva, inaktiva, så pratar man alltid på ett sätt som gynnar sig själv då. Du vet, om du har en gammal anfallare i en sändning, då vill de alltid att anfallaren ska aktiveras mer, du vet. Eller om du har en mittfältare, bollen in mer centralt. Så. Och här känns det som att Salah är lite inne på samma sak. Och jag håller absolut med. Men det är klart att det är en självbild där han fortfarande är bäst i världen. Så är det.
Det känns ju som att det stärker väl inte lagmoralen då mot de här nya spelarna som du är inne på att säga. När man kommer in och han riktar in sig mot att alla ska anpassa sig, alla ska förstå identiteten i Liverpool, och att han menar på att det gör ju inte alla när de kommer in nu. Alltså, och så lämna, och så tack och hej.
Alltså, ärligt talat, tror jag det är... Vem bryr sig? Alltså, så, du pratar igen som att spelare är små barn. Alltså, majoriteten av dem bryr sig inte om skit om någon annan. Alltså, det som är sköna... Jag är med fan på om du frågar Rio riktigt utfrågar honom. Tycker Rio att han är mycket bättre än Salah är nu. Det ligger liksom i, är man på den nivån så har man en viss typ av mentalitet ändå. Liksom. Sen är det ju alltid bättre sämre. Därför jag också här, jag tycker inte att det Salah gick ut med nu, jag tror inte det påverkar truppen märkvärd. Om något kanske stärker Slotts position lite, för han får inte sympatier. Men och så här, allt som görs påverkar, graderna påverkar när det vi diskuterar. Och från mediehåll sitter vi ofta och diskuterar de här promillegrejerna liksom, som händer. Och så samtidigt så missar vi ju för media, vilket är naturligt, vi är inte där. Men någon mycket större grej i omklädningsrummet. Någon har varit otrogen med hans fru och sådana grejer som man aldrig får veta om. Det däremot kan ju sänka ett lag på riktigt liksom. Så att, och sådana grejer får man ju liksom aldrig veta. Så någonstans tycker jag så här, ett... Salah, det ligger i alla spelares natur, alla människors natur, att inte ha en korrekt självbild. Och ska man hålla på med lite drott så är det viktigt åt det hållet, för annars är det svårare att få ut vad det kan. Två, de här riktigt, riktigt stora spelarna, vi pratade om, som nämnde Totti tidigare, är det ens möjligt att ha en, att känna av? Jag tror inte vi kan föreställa oss hur det är att vara så här omhöldad och vara så bäst. Att kunna ha den självbilden fel som elitidrottare har från början och dessutom vara bäst. Mm. Jag tror bara att det ligger i sakens natur här. Jag tycker inte det här är en stor grej. Jag tycker han har rätt i sak. Jag tycker att Slott ska bytas ut. Jag har ju sagt nu över ett halvårs tid liksom, att Champions League, det är viktigt att klara, men sen måste de ta en ny tränare.
Det, vi kommer ju återkomma till det.
Det är ju en sakfråga.
Precis så. Jag menar, nu vi är inne i en tränarkarusell, men vi ska prata mer om det. Slott verkar ju sitta säkert i alla fall tillfälligt. Vi ska ta och lyssna in vad han sa efter förlusten då mot Aston Villa.
Of course, it's been a tough season for you and the club, and you're saying, as we've seen before, and we've seen this before. How do you think it's been like this season, and what can you do to rectify it?
There's only one game to go, as we know, and that's a big game against Brentford, a team that's, by the way, very strong on set pieces, that has shown that this season. But we've tried. Also tonight, to play with the players we have available, to show ourselves in the best possible way for a large period of time. I think we were in the game as we were against Chelsea, as we were against United, but unfortunately, we were in those three games only once able to pick up a point, and now we know what the job is at hand. We need to win next week. That's not going to be easy, but there's nothing easy in the Premier League, but we know what to do. And that makes it, in that sense, easier if you know what you have to do and where you have to play for, because we want to qualify for Champions League.
Yes, Arne Slott, pressad hade man väl kunnat säga, men just nu så känns det ju som att han sitter ganska säkert. Finns anledning till att återkomma till just det ämnet inom kort. Vi tar och tittar på Premier League-tabellen då, hur det ser ut med bara en omgång och en match kvar att spela. Det ska ju spelas fotboll ikväll också, Arsenal bland annat, men går mot den där så efterlängtade ligatiteln samtidigt som Tottenham och West Ham ska göra upp i botten.
Och West Ham, jobbigt torsk, absolut. Känns som att de ger Spurs en livlina. Och som du är inne på, det är match ikväll och imorgon där det kan vara avgjort med Champions League-platsen för Liverpool, och det skulle ju ge dem såklart en viss arbetsro. Jag tycker inte deras säsong har varit tillräckligt bra, men jag är också ödmjuk för att det har hänt saker där, bland annat med Jota, spelarna som har kommit in, bredden, avsaknaden av bredd på vissa positioner som jag tycker påverkar. Sen så, om de känner sig bekväma med Slott så får de göra det. Jag är bara förvånad att de verkar vara så. Jag tror att det sticker ut där med Xabi Alonso som du hintar om lite, som vi kommer komma tillbaka till. Men det är ju klart att när grannen får en skinande ny splittrans fin bil och du kanske sitter med en rutten, då svider det ju lite. Och Xabi Alonso idag,
bilaffärer är alltid dåliga för, köper man de här limiterade Ferrari-bilar.
Borde ha sagt någon nytt Lego eller
något. Men alltså, jag satt bara och tänkte, så du kollade på när han pratade om att, alltså, med de spelare var tillgängliga, så startelvan mot Aston Villa, det är klart att det saknas spelare, men det är fortfarande en fruktansvärt stark elva. Att skylla på skada med den truppen, det är
också... Villa spelar torsdagar hela säsongen, vilket sliter ännu mer.
Slott kommer att bytas upp i sommar. Något annat vore en sån jävla överraskning för min del.
Det kommer inte hända.
Jo, det kommer hända. Ja, alltså, det måste hända. Det vore helt sjukt att stå.
Ja, men det kan man tycka, men det kommer inte hända. Vad sätter vi en lunch på där då?
Ja, absolut.
Ja. Han kommer sitta kvar.
Ja, det skulle göra mig otroligt förvånad om det blev så. Och att man kommunicerar som man gör nu, det är väl bara, alltså, nu är säsongen inte slutspelad liksom. Mm.
Jag tror ju en stark del att Salah lämnar med ett år kvar. Det ska man, alltså, det är ändå på ett sätt stora pengar som han hade kunnat
sitta. Fast det tror jag skulle ske oavsett. För att
tror du,
jag tror att Salah är så pass dyr i lön. Ja. Så kan de släppa den lönen ett år... Det tror jag bara.
Men att han själv väljer att avsluta ett år tidigare för att dra, det tycker jag tyder på att de har sagt till honom. Slott kommer vara kvar.
Smart. Så byter de ut honom sen.
Men vi kan gå in på det nu. Vi kan hoppa till FA-cupen sen. Jag säger bara, nu när
och Xabi Alonso,
ja, men nu är ju Xabi Alonso klar för Chelsea.
Han är ju inte... Pratar man om det som Salah säger, sättet att spela på, som vi nu ändå tycker att det är lite Liverpool, så att det är inte hans sätt att spela. Så att han tror jag aldrig var aktuell på det sättet för Liverpool. Han var ju bara
nämnd. Du tror inte Xabi Alonso var aktuell för Liverpool?
Nej, jag tror att han pratade om det som en... Om de ska hålla fast vid den DNA de har valt att gå mot, eller de pratar om det som Salah pratar om, då är inte han rätt tränare. Så där tror jag mest han har nämnt för att han har varit en klubblegendar han ändå är. Och då vet inte jag, är det aktuell? Men förstår jag menar, då tror jag han inte, ska de hålla fast vid den linjen, ska man gå, ge Salah rätt, vilket jag vill göra, eller på att spela med en hög press, hög fart, då ska spela vertikal fotboll, då är inte han rätt tränare.
Då skulle inte Xabi Alonso anställas i så fall.
Nej, det är inte rätt tränare.
Men om det är, nu är så, för det är ju precis som du säger, det talas ju om, det har ju talats om detta som en perfect match. Klubblegendar, Liverpool har gått knackigt och skulle ju då eventuellt, beroende på vem man tror på vad sen då, anställa en ny tränare till sommaren. Skulle det inte vara så att man känner sån press i klubbledningen? Man kan ju gå på då spelfilosofi, men också att ja, men det är väl uppenbart att man ska ta in Xabi Alonso. Det jag försöker säga är väl egentligen, skvallrar inte det här om att Slott kommer sitta kvar?
Jo, jag skulle säga det, om de inte är aktiva. Sen så finns det ju en annan, alltså en del andra namn, ta Iraola till exempel, som kanske passar bättre. Kanske Emery som passar bättre. För att jag håller med Martin, alltså om man tittar på Xabi Alonsos lag, även Real Madrid, de var duktiga på att vinna bollen högt, men de går inte så snabbt framåt som jag tror Liverpool vill göra och sätter spelartyperna i laget.
Iraola är ett mycket bättre namn för det sättet att spela.
Ja, men passar han Chelsea då?
Vad vill Chelsea?
Nej, men precis, om vi pratar deras identitet, när de spelar som bäst.
Jag tycker han passar bra sett till hur han hanterat yngre spelare, vad han har byggt upp och vad Chelsea har varit. Där känner jag att det är ett tydligt steg uppåt från Rosinho. Jag vet inte om det är ett steg uppåt från Maresca, för jag håller Maresca extremt högt sett till vad han vann, sett till vad han presterade, och sen så är det ju också en tränare som behöver studsa tillbaka för sin status. Så jag tror att det kan bli skitbra, men det är ju även i Chelseas fall så är det ju inte ett lag som kanske direkt njuter av lite långsammare fotboll, eller kanske att gå tillbaka och ha possession istället för att gå rakt fram. Så det ska bli intressant att se hur den hanterar. Men tittar man på spelarna i truppen så tycker jag att det tyder på att Xabi Alonso passar bra.
Men det var det din fråga egentligen handlade om då. Om vad är Chelsea sätt att spela då? Är det då det cyniska matchvinnande sättet alla Mourinho, Roberto Di Matteo som var med det, eller vad är det?
Det är en bra fråga. Men
för
så,
Tuchel spelade ju också lite mer som Xabi Alonso gjorde. Så att jag vet inte vad man ska säga.
Det är väl egentligen upp till dig att tycka, om du ser Chelsea sätt att spela, hur du tycker att de spelar som bäst, om Xabi Alonso då är rätt man att leda dem i den riktningen.
Jag tycker att de har en trupp som borde passa honom ganska bra i alla fall. Och jag tycker att han ligger närmare Marescas spelstil än vad han ligger nära Mourinho. Sen om det är vad man vill ha, det jag föredrar ju helt klart att kolla på Maresca före Mourinho, så att vi sitter och spelar fotboll. Jag uttalar mig inte om vad som är deras identitet, för jag vet inte vad deras identitet
är.
Det är det
som är svårt. Mycket har hänt, många tränare, rotation och annat också. Men det finns en annan fördel med att ta in Xabi Alonso. Nu ska du få njuta lite Martin Rudskjulligt, kommer ni båda ihåg säkert. Men 1996 till 1998 så var han ju tränare.
Spelande tränare
i Chelsea. Och då kunde man göra så här, då kunde man byta in sig själv. Och det tänker jag Xabi Alonso också kan göra nu då kanske. Va? Man tar lite taktik med assisterande, man drar på sig grejerna, man hoppar in. Och i den bästa av världen, om man är så här duktig som han var, då gör man ju också mål. Kolla här alldeles strax. Men, vi tittar. Jajamän, så gör man som tränare. Det kan väl Xabi Alonso göra också.
Det är otroligt ändå. Byter man in sig själv, då behöver man nästan göra mål på den här nivån.
På den tiden var det sjukt, på den tiden var det här. Det var ju inte unikt där.
Det är kaxigt.
Och efter det här var han ju i Newcastle och var också spelande tränare väl. Eller var han bara tränare där?
Jag vet inte om han var spelande tränare, men han drog ju till Newcastle efter detta.
Och jag vet att Andreas Andersson hade honom där som tränare. Han beskrev honom som knäpp. Det är fel ord, men liksom...
Men du måste vara lite galen för att göra de här grejerna.
Men för dagens unga så låter det helt väsensskilt att det fanns spelande tränare. Men vadå, det var väl åtminstone 2-3 lag per år som hade spelande tränare?
Säkert.
I England i alla fall.
Ja, exakt. Jag vill fråga dig då Martin. Nu pratar vi om att Slott ska vara kvar eller inte, i och med att du står i ringhörnan för att han bör i alla fall lämna i sommar. Du nämnde Iraola. Finns det någon
perfekt
annan? Ja, är det den kandidaten? Om du hade varit liksom i klubbledningen i Liverpool.
Ja, nej.
100% Iraola. Är diskussionerna igång redan, tror du?
Alltså det är klart, diskussionerna är igång oavsett om man bestämmer sig för att byta ut någon eller inte, om man är en seriös klubb. Du har ju alltid diskussioner om förändringar som behövs göras.
Men det finns ju en fara i att han väljer en annan klubb också.
Ja, så att det är klart att diskussionerna är igång. Sen om de tror som jag tror, eller om det är som jag tror, att de har bestämt sig för att byta ut slottet säsongen, då är definitivt diskussionerna igång. Ja. Och är det så att de vill behålla honom, så är det ändå diskussionen igång på något sätt. För man måste ju hålla liv i någonting. Du tar ett möte, du pratar med någon, för att den dagen det blir aktuellt så måste du kunna agera snabbt. Så måste du ha en bild klar redan. Liksom. Så jag menar, en tränare har nog möte med klubbar, gissar jag, några gånger per år som kan liksom... Så det är klart att det finns en diskussion oavsett. Det är ju deras... Allt vore ju tjänstefel. Sen pratar de om andra tränare som är aktuella. Ja, jag är spänd på vad Farioli ska ta vägen. Mm. Är det Liverpool? Kanske inte, för att det är också lite passivt. Men det är också en tränare som är på väg uppåt. Glasner. Mm. Kan jag också ses träna Liverpool. Det
finns rätt många intressanta namn just nu.
Ja. Mm. Men jag tycker Iraola är det absolut mest... det är det hetaste namnet.
Ja.
För Liverpool.
Vi hade ju ändå en final och en titel i lördags att spela om.
Shit, den vad det glömts bort lite.
Ja, men så är det. Du satt ju med dubbla skärmar, Schlagerfestivalen och den här matchen.
Den här var ju innan. Den här var ju tidigare.
Ja, du kollade på reprisen också.
Ja, vilket mål alltså. Alltså ett drömmål, alltså drömfinalmål. Du drömde om som pojke. Det är väl Bissa och Klacke. Det är de där. Och han sätter den på det där sättet. Ja, briljant mål alltså.
En rolig match.
Verkligen, bröderna Gallagher fick fira också från läktarplats. Och vi pratar ju rätt mycket tränare här nu. Om man tittar då på den här mannen, det känns ju som att det går mer och mer åt hållet att en tränarpost ska fyllas upp även i den här klubben. Och då är det ju Enzo Maresca som gång efter annan pekas ut som den självklara efterträdaren.
Ja, tydlig kandidat. Det var väl en del av anledningen att han fick lämna Chelsea, att det kom fram då att han förde diskussioner med City om att
han har tagit den här lunchen
efter Pepe. Ja, men,
han får göra det lite diskretare nästa gång.
Ja, verkligen.
Så, och det tycker jag känns som ett bra val, men man stannar i stunden. Vad är det, 20:e titeln på 10 år för Pep Guardiola, och majoriteten av dem är ju Premier League-titlar. Champions League, Silva också såklart, otrolig spelare. Men att de lyckas vinna igen, sen så tycker jag Chelsea någonstans kom upp i en okej prestation. Men de har ett finalfacit nu som börjar bli ganska trist för dem med många torskar i rad. Så men Pep fortsätter sin farväl-turné, och det snackas väl mer och mer om att han ska dra. Jag tror också att han lämnar då.
Du Maresca, tror han lämnar,
ja, jag tror det. Mm. Och jag tror att Maresca är ett jäkligt bra val. Jag tycker det är en topptränare.
Flera trogna liksom anställda och arbetare, kollegor till Pep Guardiola har ju redan lämnat, som han har jobbat med under liksom 10-15 års tid nu, som har deklarerat att de kommer lämna i City. Är det ett tecken på att han också drar nu?
Alltså, ja, nej.
Du tror att han är kvar nästa år också?
Det säger jag inte, men jag tror inte att det är ett tecken på att han lämnar.
Nej, men tror du att han är kvar nästa år då?
Ja, det tror jag ändå. Men jag, alltså, sorry.
Har vi två luncher på gång här eller?
Vi har suttit och pratat om det. Alltså, snacka om pojken och vargen historia med Pep och City. Det är ju varenda år. Nu lämnar Pep. Alla är så säkra på att göra det. Så har han inte gjort det. Jag har ingen aning.
Nej, det har ingen av oss. Det är ju därför vi sitter och spekulerar.
Ja, fast det här är ju gissningarnas gissning. Jag har ingen aning. Men skulle jag gissa på någonting så tror jag väl ändå att han är kvar. Mm. Kommer det påverkas om de vinner nu i Premier League? Ja, kanske. Kanske inte.
Nej, men det är ju lite också så här, om man ser vissa tendenser, man ser att vissa av hans kollegor lämnar till exempel, man ser att han får vinna lite titlar nu i slutet. Det finns ju några indicier mot att man kan sluta eller inte.
Vad är då indicierna, menar du?
Till exempel då att han har kollegor som sticker
från klubben. Begrustein och lämnat och...
Ja,
men
också att han har bara ett år kvar på kontraktet ändå. Men jag hade ju blivit mer förvånad, eller jag hade ju blivit mindre förvånad.
Vad är indicierna då? För jag förstod faktiskt inte. Begrustein har lämnat, men inte han kvar, Soriano?
Jag ska komma ihåg namnen här.
Men vilka är
det? Ja, men han har... Det är väl,
är det killgissar du bara?
Nej, det är det inte visst. Jag kommer inte ihåg vad de heter bara. Det är folk i hans stab som han har jobbat med länge. Som
han har bytt ut staben hela tiden.
Ja, men om man har jobbat 15 år med honom och han drar, då, det är ju en annan grej. Och sen också, du hade blivit mer förvånad. Du blev väl mer förvånad när Klopp tackar för sig i Liverpool än om Guardiola hade tackat
för. Ja, absolut. Ja. Men med Pep så känner jag bara att det är någonting som pekar på att han, alltså, men vi vet ju den här, alltså, vi kan ju utifrån spekulera i den här skilsmässan som uppkom som ett resultat av att han har brutit något han har lovat på något sätt. Att hon, liksom, familjen flyttade tillbaka till Barcelona och vill inte bo i Manchester. Jag hör dem.
Ja.
Jag skulle inte heller vilja bo i Manchester. Inte så länge. Men så på något sätt känner jag ju att med Pep, någonting håller nog kvar där mer än vad som har varit tidigare.
Det är lite, om man tittar på hur han pratar och vad han säger, så är det ju, jag noterar ju i alla fall en märkbar skillnad i när de säger, är det din sista FA Cup-final? Mm. Då säger han inte, jag är kvar nästa år, utan han spelar på, jag har ett års kontrakt. Och ja, det vet vi alla, betyder ingenting.
Nej, men precis.
Lite sånt som jag tycker...
Han, så, han förr jobbar han med utgående kontrakt, ja, varje år.
Han är liksom lite lurig sådär när han ska svara på de här frågorna, för han vet ju också att vad han än säger så kommer det vinklas till höger och vänster. Men jag känner att jag trodde han skulle dra redan förra året. Mm. Blev kvar för att jag antar att han inte ville lämna ett icke färdigt bygge då. Jag tycker att detta City som man ser dem nu, vad är det, de senaste två förlusterna var mot Real Madrid utan Kylian Mbappé liksom. Mm. Annars har de ju bara gått och vinst efter vinst efter vinst. Så jag tror att han lämnar en grund som tränaren som tar över kan vinna med direkt. Och det tror jag var viktigt för honom, för att han inte ville...
Han vill inte vara en Alex Ferguson.
Vi lämnar ett Kloppbygge liksom.
Och på tal om indicier, eller kanske då magkänsla, om vi nu ser hur det har varit i de klubbarna han haft tidigare, så har man ibland, tycker jag, nästan märkt på han att nu börjar tanken gå slut. Lite den känslan har jag nu också, att han känns ganska färdig bara. Vi får se.
Däremot har ju ändrats med åren. Jag tycker han är klokare, och därför är det svårt att läsa, menar jag. Att för, hade det varit för 10 år sedan han hade agerat som han gör nu, då hade jag också att han lämnar. Mm. Nej, jag tycker han har förändrats på ett väldigt positivt. Han blir äldre och lär sig. Jag tror också att han spelar lite spelet. Ett år säger han på det sättet, eller ett halvår, några månader säger han så vrider han på det, för att han vet ju precis som du säger att det spelar ingen roll.
Och
de kommer ändå aldrig tro på det jag säger. Jag kan lika gärna säga vad jag vill.
Ja, och min elchockstart på italiensk fotboll, det är ju Chicky och Pep, fri roll, gör vad ni vill. Här har ni statskassan, gör vad ni vill. Här har ni 10 år, gör vad ni vill.
Ja, det kanske blir så. Förbundskaptens jobbet är ju hett eftertraktat, och som tur är så har vi en i studion som har fått leka lite förbundskapten nu för Spanien. Vi har ju valt ut en nation, kan man säga, för varje avsnitt nu, när man kan få formera och välja ut en startelva. Här har vi Spaniens förbundskapten till min vänstra sida, och säga hur gick tankarna? Det finns ju rätt många bra spelare att välja på.
Ja, men när jag körde in i väggen på målvaktspositionen, kände jag direkt, då var jag så här, men vad ska jag göra nu? Men du tänkte att du har Raya och Garcia, är två av världens bästa målisar. De är inte ens etta egentligen då för Spanien. Så det här är ju hur jag vill se det. Jag gillar Joan Garcia. Sen så lekte jag lite med Eric Garcia till höger, men fastnade med Marcos Llorente. Mittbacksparet är jag supernöjd med, Cubarsí och Laporte. Cucurella tycker jag har haft kanske en svagare säsong, men för mig är inget tvivel om att det är en av världens bästa vänsterbackar. Och när han spelar för Spanien så kommer han då må bra igen. Pedri, Rodri känns som alla drömmars mittfält, om jag ska vara ärlig. Nico Williams är mitt frågetecken.
Exakt.
För han har varit skadad. Han har haft problem med en ljumske. Den här nya tjänsten som skadan, som alla åker på, Pubalgi kallas det i Spanien. Så han är ju frågetecknet. Men där har de lite skön bredd. Lamine Yamal såklart, även han varit skadad, men, och Fermin tycker jag om jättemycket. Och Yarzabal tror jag är en potentiell skytteliga vinnare i VM.
Jaha, är det så?
Så och det,
slår han straffarna också eller?
Ja, och har typ aldrig missat en straff. Dyker alltid upp när det behövs. Bra för finalen.
Väldigt bra som den falska nian i Spanien. Ja. Mm.
Så Morata är till slut borta liksom. Så ja, det blir en del straffar för honom. Så jag är väldigt nöjd med den här.
Det är en stark elva, och vi ska väl låta Martin få reagera på den också.
Nej, jag håller med. Alltså, det går ju såklart att hitta spelare, men det här är en stark elva. Och den enda lagdelen är lite orolig för Spaniens del, det är ju mittbackarna som är bra. De andra är ju... Jag tycker verkligen om honom som fotbollsspelare. Det är så otroligt allsidigt. Och så har han någonting som spanjorerna inte har annars. Och det är min enda invändning här. Fabian Ruiz kanske ska in, därför att vad han ger dem i fysik får de inte igen på annat sätt. Så då, och det är, men det är ju i sådana fall... Jag skulle tänka mig att det blir... Nico Williams ut, Fermin Lopez till vänster, Fabian Ruiz in, så att du får ett starkare centralt mittfält. Men det är ju, nu pratar vi, och det kan nog skifta. Vi vet också att Spanien kan ju liksom genom ett gruppspel ha bytt elvan på 8 positioner av 11 3 gånger liksom. Så att, men det är definitivt en av de stora favoriterna, och synnerhet om Lamine Yamal då är skadefri, vilket vi alla hoppas på. Men det är invändningen här, att det liksom, du behöver ha Yarzabal som den typen av nia, vilket jag gillar. Han var otroligt bra som det, felvänd. Men då behöver du lite mer X-faktor och kanske genombrottskraft då i Fermin Lopez, Nico Williams, Lamine Yamal tillgängligt.
Nu, det här hade ju varit VM-guld såklart, säga, om det här laget hade spelat. Men vilka chanser ger du det Spanien som kommer mönstras nu då, med trupp och allt vad det innebär? För den är ju inte uttagen heller.
Jag tycker de måste ses som favorit att vinna VM. De vinner ju, de vann EM. Jag tyckte att de var ganska tydligt bättre än Frankrike då. Det är ju Frankrike som, om man tittar på förhand då, går upp mot. Sen så vet vi att VM och som alla turneringar kommer med vissa spratt. Det beror lite på lottningar. Hur bor du? Hur mycket får du resa? Vart lottas du i ort? Behöver du flyga? Behöver du byta land och så vidare? Så det är ju vissa utmaningar. Men jag tycker man kan inte se Spaniens, eller mitt lag, eller De La Fuentes lag, eller de som hamnar utanför och hela truppen i sig, och inte tänka att det här inte är världens bästa lag.
Ja, men visst är det så. Under tiden vi tar och tittar lite extra på din elva, så ska vi välkomna in dagens gäst här. Finns det någon, du nämnde mittbacksparet här Martin, finns det någon annan tveksamhet? Finns det någon svaghet som oroar lite om man sitter här med och är spanjor?
Ja, med alla skadefria så är det bara den delen av laget. Men samtidigt ska man vara klart, för att man tittar på VM-trupper, du nämnde Frankrike till exempel. Så finns det inte någon trupp, tycker jag, som inte har... Liksom, de här lagen blir inte lika kompletta som klubblagen blir. Och den aspekten så kanske det här mittbacksparet ändå är väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag ju om det här spanska landslaget sätt att spela. De har ju varit, till skillnad från en del andra spanska landslag, så tycker jag de har varit... Och det kanske bara är spelarna, men jag tror också det är lite De La Fuente, att det är lite rakare mellanåt. Ja. Det blir inte lika omständigt. Nej. Det här gör... Jag håller med sig, det här är min huvudfavorit.
Mm. Och de kan kompromissa med oss lite lägre ibland. Alltså Luis Enrique i Spanien var ju otroliga. Men de var alltid liksom huvudlösa.
Och kanske han hade ju inte heller den X-faktor från en genombrott som nu finns tillgängligare.
Ja. Nej. Hörrni, vi ska lämna det bra elva. Bra tack, genomfört får jag säga. Och säger varmt välkommen till Vedad Krestencic.
Tack så mycket.
Du jobbar ju med matchklimat, inte minst då i Stockholmsområdet. Vi ska ju komma in på det här lite först, men vi börjar väl någonstans med fotbollsrelationen i övrigt. Vi sitter här och pratar landslag och Spanien och Premier League. Vilken liga och vilka lag som har tilltalat dig genom åren?
Jag har faktiskt inte så jättemycket favoritlag. Jag är mer att jag följer liksom all fotboll egentligen. Inga specifika. Jag har alltid varit svag för Juventus. Alessandro Del Piero spelade där. Det var ett tag sedan. Men annars som sagt har jag inte såna här tydliga favoritlag.
Nej.
Juventus hade en tung förlust igår.
Exakt.
Ja, 0-2.
Vilket mål han gjorde, Mandragora. Mandragora för övrigt som är så här, han är ju liten, men han brukar vara... Där vi firar semester på sommaren, så liksom du träffat honom några gånger där, så jätteliten personlighet liksom. Man tänker inte att det är en världsstjärna på fotbollsplan.
Nej verkligen.
Martin semester där fotbollsspelare.
Det var det enda jag tänkte på. Semester på ett ställe där övriga Italien. Det är faktiskt majoriteten inte fotbollsspelare, så det är inte Ibiza eller någon sån här ort.
Vedad, du ska få berätta lite om det här, vad det här innebär då. För du jobbar ju främst gentemot liksom att främja ett gott matchklimat bland barn och ungdomar i Stockholmsområdet. Och det här är ju en roll som du har tillträtt, jag säger relativt nyligen. Det har ju inte funnits någon i din position tidigare, och då är man ju såklart nyfiken och vill veta varför du gör det du gör nu idag då.
Ja, precis. Nej, men jag började den här tjänsten sommaren 2024 efter en väldigt stökig i vår 2024 där vi hade, jag tror det var 7 eller 8 polisinsatser i samband med våra seniorserier. Allt från regelrätta slagsmål med spelare och publik, och sen hade vi även en domare som blev misshandlad. Och då kände vi Stockholms fotbollsförbund att de skulle testa någonting och anställa någon som bara jobbar med matchklimat. Jag tillträdde hösten då, i augusti 2024, egentligen inriktat i första hand gentemot seniorer. Och försöka liksom på något sätt stävja det liksom negativa matchklimatet som vi hade då. Och då var det mycket liksom att man kontaktar lagen egentligen, ligger nära dem, följer upp dem, så fort det händer någonting så ringer man. Nu har jag varit verksam inom Stockholmsfotboll ganska länge och har en del kännedom liksom hur det faktiskt ser ut i Stockholmsfotbollen, vilket var till en fördel för mig. Men ganska tidigt så märkte jag också så här att, som sagt, det var först och främst seniorerna, men tidigt märkte jag att vi har väldigt mycket att göra på barn- och ungdomssidan också, vilket är mycket svårare att komma åt.
Och det är det vi är intresserade och nyfikna på kanske också då, även att liksom arbetet på seniornivå fortsätter kontinuerligt. Men Hur är det nu då? För det man har förstått när man läser liksom artiklar och hör folk från förbundet och så vidare, så letar sig liksom våldet och kanske den här typen av dåligt matchklimat lägre och lägre ner i åldrarna egentligen.
Precis, och det var väl det jag märkte ganska tidigt liksom, just där, att det, jag hade inte så jättebra koll på barn- och ungdomssidan, för liksom det jag gjorde förut var mycket att jag är fortfarande aktiv domare och dömer liksom seniorfotboll. Jag har även varit coach för våra domare, men också seniorsidan, så jag var lite, det var lite nytt för mig, barn- och ungdomssidan. Men just den, att det sprider sig lägre ner i åldrarna. Jag tror vi hade förra året 2 eller 3 matcher där det var flickor 2014 eller pojkar 2014, alltså de var 11 år, där vi hade brutna matcher. Främst på grund av egentligen vårdnadshavare och ledare som betedde sig illa. Så det går lägre och lägre ner i åldrarna.
Blir du förvånad, säger jag, när du hör det här?
Nej, jag tycker att om vi tittar på ett annat, alltså om vi tittar på kriminalitet till exempel, så går det lägre och lägre ner i åldrarna. Jag tycker att vi har ett samhällsklimat som är tuffare, där man kanske får högre krav ställda på sig, och det är att det liksom speglas inom fotbollen, där det kanske är viktigare än någonsin då att vinna matcher även i ung ålder, vilket jag ställer mig starkt emot, så tror jag att det speglar sig. Men jag tycker någonstans man måste förstå, både som förälder och som aktiv spelare, även till exempel mot domarna, att du rinner i fotboll, då är vi inne i alla tillsammans. Och då ska vissa saker inte vara en del av våra sport. Sen så att unga män slåss, det händer. Så. Men vi måste ju ha konsekvenserna och långsiktigt arbete med att, hur man beter sig på och utanför en fotbollsplan. Och många gånger så tycker jag man märker att det är föräldrar som inte klarar av det.
Martin, du har ju verkligen hängt med både som tränare, ledare och förälder genom alla år. Nu står vi här att liksom Vedad anställs för att matchklimat i Sverige då inte minst har sett ganska illa ut. Men hur har du upplevt det genom åren?
Jag är ändå rätt så förskonad från det jag liksom upplevt, dels då som förälder. Fördelen med, det finns mycket nackdelar med storklubbarna, men fördelen är att det finns en bättre struktur kring hur man hanterar föräldrar, som gör att man det gör att det blir lite lugnare av den anledningen. Sen är ju mina barn nu lite äldre, så det kanske hade, jag menar, det här kan ju verkligen ha det äskade. Det kan ju på 3 år kan hända ganska mycket. Och det är 2 liksom saker som Lucia nämner som är väldigt viktiga att hålla fast vid där. Det ena är ju att det är tuffare miljöer generellt sett i samhället, och det är klart att det blir en avspegling på fotbollsplan, för fotbollen har ju verkligen alla människor, typ av människor spelar i fotboll nu på ungdomssidan i Stockholm, verkligen alla gör det. Det är det ena. Det andra är ju att liksom pengarna är ju också var stora, de bara ökat, och helt plötsligt blir ju det är inte svårt att föreställa sig att det har en extrem påverkan på hur föräldrar och barn agerar. Och sen som jag alltid sagt, för jag har ju varit ledare och jag har alltid så här, jag menar, jag har absolut haft synpunkter på domare under matcher, och framförallt när de är små så blir det också den här så olika fysisk storlek, så man måste ju ibland fundera på, alltså domarna har ju rätt, det där är inte frispark, men om någon är 15 kilo tyngre så måste man ha en annan perspektiv så där. Och sånt där, men matchklimatet, alla matcher jag har varit inblandad i, har alltid varit ganska lugnt. Men det styrs ju av hur vi ledare är. Jag menar, att man kan samtala med varandra, man kan bromsa ner allting. Förmånen har haft att föräldrar som har varit vettiga, så här, men jag har också sett matcher innan vi har spelat, när det har spårat ur. Så att det finns ett extremt stort behov av det här, och jag tror att det är klart att det finns ett behov att skydda mest domarna, tror jag, när vi pratar om äldre, vuxna seniorer. Men på yngre sidan är det väldigt mycket viktigare, för det är dels då såklart ungdomar som inte kan bete sig, men det är framförallt ledare och föräldrar som inte kan bete sig, och det kan riskera att få otroliga spår på barn. Och
en sak jag tänker på är att jag tror att man behöver ibland också förstå varför man är på en fotbollsplan. Du kanske är där för att bli proffs, jag kanske är där för att ha kul. Om jag då förstör för dig, eller vi vinner mot dig, och då sätter jag dina planer i spel, ja, men då reagerar du annorlunda än mig, och det kan jag vara absolut ödmjuk för. Men jag tror att det finns säkert personer som är på fotbollsplaner av fel anledningar, och där har vi ett jobb att göra i att man behöver stävja fel anledningar. Jag tror att många föräldrar försöker leva ut sina proffsdrömmar genom sina barn, och det finns inget som jag spyr på mer än när man ser skrikande föräldrar som tror att de är Mourinho, men som kanske bara hjälper. Och då hjälper de inte bara för en person, framförallt för den personen. Men det blir ju en hel plan som får ta konsekvenserna. Och där kan man ju jobba en del med utbildning och försöka nå ut. Men hur ser det ut? Är det bättre, är det sämre? Vad har ni för utmaningar?
Nej, alltså, precis som ni är inne på, jag tror vi hade en undersökning som vi gjorde med domarna. Liksom, så här, om det nu är liksom, problem med matchklimatet, vad uppfattar ni, vilka är de som syndar mest, så att säga? Och då var det ju över 1000 svar där det var 45% tycker att det är ledare, 35% är vårdnadshavare och så är det 20% spelare. Mm. Och den bilden delar jag också när man är ute och tittar på fotboll. Det är oftast ledare och framförallt som jag är inne på, lite skrikande föräldrar som någonstans tror att det är nästa Isak eller nästa Gyökeres. Därför tycker jag det var bra inför förra säsongen så gick man ut från Svenska fotbollsförbundet och var tydliga med att i spelformerna 3 mot 3 upp till 9 mot 9 så är det yttersta ansvaret för ett schysst matchklimat. Det vilar på ledarna och inte på domarna.
Mm. Men om man har satt då den här grundproblematiken, om man ska säga, ni kan ha identifierat vilka man ska rikta sig mot. Är det så ni jobbar också? Alltså, hur ser arbetsdagarna ut för dig?
Alltså, vi har ju lite, om man skiljer på, liksom, om man tänker lite långsiktigt, kortsiktigt. Långsiktigt är det liksom, innan säsongen börjar. Jag är ute och träffar väldigt många föreningar och har ledarträffar. Har även varit med på föräldramöten. Vi tar fram utbildningsmaterial. Och sen är det här arbetet liksom, dagliga. Liksom, varje måndag så sätter vi oss ner och tittar igenom helgen som har varit. Både liksom seniorsidan, barn- och ungdomssidan, vad vi har för problem, vi går igenom hur många röda kort var det varje helg, och sen också tittar liksom veckan som kommer, vad har vi för matcher som eventuellt kan vara problematiska. Och där är det ju ofta seniormatcher som vi liksom tidigt kan peka ut att här kan det bli lite jobbigt.
Vad tittar ni på då? För jag kommer ihåg liksom, när, även det här är ju sent då, när jag spelade i Hässelby hade bra gäng och sånt, men vi hade ju då ett derby, det var ju lokal derbyna, till exempel säg mot Ängby då, eftersom att det är nära. Även när vi åkte till Järva så visste vi att det kommer vara tufft här, för här sluter folk upp liksom. Men det var olika typer av realitet. Sen kunde vi möta Djursholm. Så då var det en sorts klassderby, om vi säger så, även om folk i vissa delar här så vi har jättebra sätt. Vad identifierar ni i liksom, här kan det bli trubbel? För jag tror att det finns otroligt mycket olika sätt.
Alltså, återigen, oftast träffar vi hyfsat rätt just på seniorsidan, och då kan det ju vara dels det du nämner, liksom så här, det är ett hett derby, vi vet liksom, historiskt sett mellan de här två lagen så brukar det vara mycket publik och det brukar vara liksom, hetsigt. Sen är det ju också lite det här liksom, kanske lite klassfrågan, att man vet att vissa lag när de åker iväg någonstans så kan det bli lite jobbigt. Sen har vi någonting som heter Fair Play-ligan också, som är ett verktyg på seniorsidan där det egentligen är varningar och röda kort som sammanställs efter varje match liksom, och så ska man inte hamna över ett visst snitt. Jag kan dra den bara lite snabbt. Varning är en poäng. Sen har vi målchansutvisning som ger 2 poäng. Lindrig utvisning, alltså 2 gula kort, ger 3 poäng. Sen har vi direkt rött kort, ger 4. Och sen om man har en varning och dessutom får direkt rött, då får man 5 poäng. Och det här sammanställs då efter varje omgång i en tabell, och då ska man inte ligga över 3,5 i snitt. Och vi har ju 4 avstämningar under 1 år. Första var faktiskt förra helgen, och då hade vi 13 seniorlag som låg över 3,5. Så där, det är liksom en indikation på att liksom så här dras det mycket varningar, här är det mycket röda kort.
Hur gynnas man om man ligger bra till då i fair play-ligan?
Egentligen är det så att det sambandet vi har sett liksom så här, det är att oftast de lagen som ligger liksom lågt i fair play-ligan, det vill säga bra till, de ligger ju sportsligt bättre.
Men det är inte så att man belönas för
det? Nej, inte på det sättet egentligen.
Det är PP en Europaplats på någon fair play.
Är det så? Vet Martin kanske?
Ja, det är fler lag som har fått sådana. Absolut. Nej, men jag tolkar det här som är att man gör riskbedömningen ju. Att om man ligger över det, då vet man att det ofta heter ett matcher. Lulsson Isa gör, och då finns det anledning att
övervaka det. Ja, för det är ju inte normalt att ha 8 varningar per match. Alltså, om det är en vanlig lunk liksom, och du har...
Då vet man att det är lag där det blir hett omkring. Nej, men vi hade ju faktiskt nu en ungdomsmatch här alltså, jag är ledare nu för 17- och 18-åringar. Och det innebär ju att föräldrapåverkan är extremt liten. Föräldrar på läktaren som skriker nu med blir ju fetton, alltså supportrar som inte barnen bryr sig om, de lyssnar inte längre på dem. Så där behöver inte vi hantera för barnens skull, där kan ju det fortfarande vara en utmaning för domarens skull. Men där känner jag inte samma ansvar, sorry. Jag fick skydda barnen, det är det som är min uppgift när jag är som ledare. Och skapa ett bra matchklimat som ledare, det gör vi alltid. Och jag upplever att det är ganska lugnt. Men det var en sån situation då när min pappa satt ner i ena hörnet. Och det här är division 3 i Sankt Hans, och det här är killar som spelar för det är Kuba. Vi mötte ett lag och där det var två kompisar till en av forwarden till motståndarlaget. De hetsade honom hela tiden till att liksom smälla på hårdare, och till slut spårar ur. Så att vår mittback och han rök ihop och började slåss. Nu var vi, deras ledare inte så bra, men vi hanterade det väldigt bra. Jag springer inte bort vår kille direkt, så det här var liksom vad vi håller på med. Så här gör vi inte. Och sen så pratade jag med domaren direkt och lugnade ner det. Och då kan jag känna att en sån ledare i motståndarlaget hade behövt göra samma sak liksom. Men det har ju till ovanligheterna. Och sen tycker jag det du, jag tror du nämnde det, säga att man, jag tycker inte att man kan begära att spelare ska noll reaktioner. Spelare tappar huvudet, man tävlar, det måste man få göra. Då är det min uppgift att ta, i synnerhet när det är barn, att ta dem av planen, prata med dem. Jag är aldrig arg på ett sånt barn.
Nej.
Lugna ner honom, men han spelar ju såklart inte mer. Det är ju en grundregel.
Mm.
Men jag är aldrig arg på honom då.
Nej.
Och för det tror jag bidrar till att skapa det här. Och så pratar man med domaren, för ibland när man var yngre så är domarna ganska unga. Så man kan inte förvänta sig att de ska hantera det. Så det går att göra ganska mycket som ledare i det här, och det tror jag är nyckeln. Det sänder signalen till föräldrarna. Sen kan man alltid ta ansvar för att knäppa föräldrar när man leder. Det kan man tyvärr inte. Alltså.
Nej, men det är väl också som Martin inne på här. Det är ju en grej att du i det här fallet känner till detta och hanterar och agerar på rätt sätt. Men det är ju också då en utmaning, kan jag tänka mig, att få den stora massan, den stora mängden och agera likadant.
Ja, absolut. Och det är ju precis det liksom, så här, när man är ute och pratar, precis det som Martin är inne på. Liksom, så här, vi kommer ju aldrig komma ifrån att det kommer vara känslor. Vi vill ju inte heller liksom, ta bort det. Det är inte det handlar om. Precis som liksom, så här, CC, jag är ju liksom, så här, vi har haft domare, jag har varit domare, där de roligaste matcherna kan vara de som är 10 varningar och 3 röda kort, men det är så här, hett derby liksom, så här, och det händer mycket. Det i sig behöver inte betyda att det är liksom ett dåligt matchklimat. Utan det är mer om du har 5 matcher på raken där du ligger på 8 varningar. Då kanske vi har något problem där, liksom så här, att man drar för mycket. Och det är framförallt de här olämpligt uppträdande, språkbruket. Det är ju liksom det vi vill komma åt. Sen känslor, det är liksom så här, det är fotboll.
Jag reflekterar över en grej ganska mycket nu när jag går på Allsvenskan. Så. Och det, man är så oerhört upprörd på domaren oavsett. Jag tycker ganska ofta så ser jag en domare fatta ett beslut som jag tycker är liksom 10 av 10 gånger korrekt. Det är liksom en eftersläng, det är väl frispark, men det är ändå i alla fall något tusental som skriker olämpliga ord, är uppe i liksom anspänningsnivå 10 och bara domaren! Och liksom, jag förstår att man lever sig in i stunden. Men där blir jag så här, men om han fattar rätt beslut, vad ska han göra då? Och jag tänkte på det i cupfinalen, för då var Makedonci fattar i sista sekunden ett avgörande beslut rätt. Vad händer? Han behöver liksom poliseskort av, eller väktare då. Och det säger ju någonting om klimatet. Sen säger inte jag att personer som går på fotboll inte ska leva sig in. Men hela den här bilden av domaren som min fiende oavsett vad, den har jag väldigt svårt att skriva under på. Och där tror jag att det finns en del förståelsearbete att göra. Sen förväntar jag mig inte att varenda person på en arena ska älska en domare. Men domarna måste ju kunna ses som en del av spelet och inte någon sorts demonisk fiende, vad han än gör. Det tycker jag är helt sjukt. Alltså.
Men det är ju verkligen intressant, och det är inte gå många sekunder innan domaren får skit i en allsvensk fotbollsmatch. Däremot tycker jag det är skillnad såklart när man spelar på den nivån, så är väl folk där för att leva ut sina känslor. Och som spelare tänkte, men vi pratade om det, att du kunde ju slå 100 ett pass och en fel pass, vissa spelare fick ju bara emot sig. Utan då brukar vi skämtsamt säga till varandra att det är bättre att de skäller på oss än att gå och göra något annat dumt. Liksom. Mm. Så det kan man väl leva ut med. Men jag tycker på ungdomsnivå är en annan sak. Och sen är det så här, du och jag har ju pratat mycket om det, för du har ju dömt mycket boss. Och jag brukar alltid säga till våra spelare, så att liksom, och det gör jag mest för att men domaren har fel, men han bestämmer. Det är, liksom, det är bara att acceptera. Det är omöjligt att göra allting rätt. Så det är bara att släpp det och gå vidare. Liksom.
Ja, men man behöver ju skapa en kultur där det är okej att göra misstag. Det tycker jag
exakt. Det är lite liksom det man är ute efter. Men det är dumt att börja tjafsa emot.
Ja.
Domaren har uppenbart fel här.
Men hur kan ni göra då för att få skydda? För domarna är ju väldigt utsatta. Och Martin var ju inne på det också. Jag menar, inte minst på barn- och ungdomsnivå. Då är ju ofta domarna bara några år äldre. Liksom, och tvingas bemöta föräldrar. Ja. Det gör man ju inte hur som helst.
Ja. Och det är också en sån sak. Det är oftast barn som dömer barn. Det glömmer
att det är
man ju
värst, tycker jag.
Det glömmer man ju bort liksom. Mm. Det är barn som dömer. Och vi har ju bland annat också en... återigen det här som man säger så här, att det är gula och röda kort som man liksom som på något sätt avgör om en match har blivit dålig eller inte. Vi har en incidentrapport som våra domare kan fylla i efter varje match. Ofta är det så här, våra unga domare, steget till att faktiskt gå fram till en ledare och dela ut ett gult eller rött kort är ganska stort.
Ja.
Det är lite så här jobbigt, man vill inte gå fram. Och då är det så här att man kan skriva istället om man har haft en dålig upplevelse, om det är liksom så här att det är ledare, publik, vårdnadshavare, vem det är som har betett sig illa. Då kan man gå in och skriva och så kontaktar vi domarna. Och där har det varit väldigt högt och lågt. Vi har haft domare förra året som har skrivit liksom att på vägen från idrottsplatsen till cykeln så ska de cykla därifrån, så är det någon förälder liksom som vevar ner rutan och pickar fingret och skriker du så jävla dålig. Mot 15-åringar. Så det är mycket liksom så här att man försöker stötta våra domare.
Så hur mår man då? Frågan.
Men sen också vill jag också så här, jag vill alltid tillägga så här, jag jobbar ju liksom med den här klicken som är negativ, som verkligen är så här dålig. Men det ska tilläggas att vi har cirka 50 000 matcher som vi arrangerar varje år. De allra flesta går alldeles utmärkt. Mm. Så det är den här lilla delen liksom som sticker ut så att säga.
Och de flesta ledare är ju faktiskt väldigt bra på just de här grejerna. Mm. Och även om de inte är perfekta så är det väldigt sällan. Jag har med om en enda situation under alla år när en domare visade ut en motståndartränare. Mm. Och det var ganska vuxen domare. Och den tränaren vägrade lämna. Ja. Och visst, matchen står till i 10 minuter.
Är det så? Alltså?
Ja, verkligen. Ja. Den tränaren gick upp på andra sidan och stod sen upp på publik och skällde.
Mm. Nej, det där. Och tittar man på vad som har hänt då, jag menar för... Jag tror det var 4 år sedan, då var det väl 30-40 matchobservatörer. Nu har ni över, vad är det, 400 eller?
Alltså nu, vi har ju, våra matchobservatörer, det är egentligen arvoderade personer som har en utbildning hos oss och så är de ute och precis som det låter, observerar en match. Och jag tror den stämmer. 4 år sedan så tror jag vi hade 30 matchobservationer. Förra året var vi uppe i 484. Jag tror att 95% av dem förra året var på sin årssidan.
Antal matcher då? Eller
matcher,
personer?
Ja, matcher. Så vi hade 484 matchobservationer.
Ja.
Och där var det ju som sagt mest seniorsidan. Där egentligen, på tal om det här som vi pratade igen, liksom det här med riskmatcher. Och det är egentligen, det brukar ha en dämpande effekt. Det är oftast någon som kommer ut och har Stockholms fotbollsförbund tröja på sig. Man presenterar sig för lagen, för domarna. Och så är man där och observerar. Och skriver en kortare rapport sen. Är det så att det har blivit liksom oroligheter och stökigheter så använder vi den rapporten också sen om det skulle eventuellt bli ett tävlingsärende eller liknande. Tanken är väl i år att vi ska ha lite fler på barn- och ungdomssidan, matchobservatören. Men också så här, för mig personligen tar det emot ibland liksom när vi får så här, pojkar 2015. Vi mötte det här laget förra och det var jättestökigt, kan ni skicka en matchobservatör? Och det är så här, vi kan det, men det känns lite så här, alltså, finns det ingen vuxen där liksom som någon ledaransvar som kan liksom se till att barnen får en bra upplevelse och att det inte blir stökigt? Måste vi skicka en matchobservatör? Lite så liksom. Men vi har den möjligheten att skicka det.
Folk och inte ta ansvar och skicka över.
Lite så, precis.
Nu har du chansen och möjligheten här att hylla ditt arbete, tänkte jag säga lite. Men du får rätta mig om jag har fel nu, Vedad. Men du är väl den enda heltidsanställda i Sverige som gör det du gör då, som har den positionen och den rollen. Hur ser du på framtiden och hur ser du på den här tiden? Vart du anställd 2024, du har haft 2 år på dig. Ser ni en positiv effekt och vad behöver göras mer?
Alltså, om man nu ser först liksom så här, seniorsidan. Förra året så hade vi 0 avbrutna matcher. Och fair play-ligan som jag var inne på tidigare såg mycket, mycket bättre ut. Vi hade färre lag som var över det här snittet vid samtliga avstämningar. Och då kände jag så här, nu gjorde vi ett bra jobb. Och med så här, vad beror det på? Jag var lite orolig nu inför 2026. Vi har väldigt många serier framförallt som sagt division 4, division 5 som har väldigt mycket lag som har en historia liksom, bakom sig där det har varit lite stökigt. Vi har väldigt många profiler som spelar i våra division 4 lag som drar mycket publik. Och det här året har ju startat lite jobbigare. Vi har redan haft en avbruten match på grund av att en domare får en vattenflaska kastad på sig.
Så det
har varit lite jobbigare. Det som jag tycker framförallt har blivit bättre med de här 2 åren, det är ju egentligen så här att det kommer ske, det är ju det här efteråt, hur föreningarna även på...
Liksom, hur man fångar upp det då.
Hur man fångar upp det och vad liksom, vi kan göra tillsammans så att det här inte upprepas igen. Och det gäller ju även barn- och ungdomssidan. Jag vet att när jag började jobbet så var det väldigt mycket, liksom, när man ringde så var det så här, man fick mycket mothugg. Det var, men vi kände inte igen oss i det där. Men nu har det blivit mycket mer att man faktiskt tar det på väldigt större allvar. Mm. Är det en bruten match på pojkar 2011, då är oftast föreningar väldigt, väldigt snabba med och att agera på ett bra sätt. Man har liksom kallat till ledarträffar, föräldramöten och som sagt följer upp det så att det inte sker igen. Mm. Det är egentligen det som tycker jag är stora skillnader. Liksom så här att, ja, det kommer hända saker, men det är också så här, hur gör vi se till att det inte sker igen? Liksom. Mm.
Man tittar bara på ut i liksom Europa och världen bland fotbollsstjärnor och deras agerande gentemot domare, tränare, ledare. Ofta är det väl domarna då kanske, men känner du på något sätt att man liksom influeras som ungdomsspelare av de här, hur de agerar, så känner man att det är lite okej att göra så? Vadå, Mbappé gör ju så, kan väl jag göra så?
Ja, och det är så här, jag har ju sagt, jag är själv fortfarande aktiv domare, ibland liksom så här, när man går fram och säger någonting till en spelare eller till en ledare, så är det så här, men såg ni inte Champions League i helgen, där får de göra vad de vill, typ lite så. Ja. Och jag har ju alltid så här reagerat, och det är min personliga åsikt, till exempel om man bara ser nu början på det här året, om man tar Allsvenskan, där spelare ändå på något sätt idoler, liksom så här, att det ges alldeles för mycket utrymme, att det första man gör efter liksom en match och intervju, att man spygger alla över en domare. Mm. Och att man liksom kritiserar domarens beslut. Mm. Sen är det klart att man ska skilja på, det är elitfotboll, påverkar det verkligen barn och ungdom eller våran verksamhet? Det gör tyvärr det. Mm. Det, liksom, det går ju neråt.
Man positiv ser... förändring där tycker jag är den här regeln om att kaptenen pratar med domaren, ja, så faktiskt. Vi slipper de här ringarna. Jag var så trött på att det stod 10 personer runt en domare, nästan omringade. Liksom. Jag tycker att det har gett väldigt bra effekt. Sen så tycker jag... i stundens hetta, eller om man vill säga något till en domare, ska man ju kunna prata med varandra. Mm. Men vi har ju fått bort de där 8 spelare rusa mot domaren. Kaptenen, jag pratar, punkt. Och jag tror att även på alltså, lägre nivå så kan det vara bra.
Det som är mig lite orolig bland ungdomar, det är ju språkbruket generellt. Ja. Så att, och då är det ju så här, och då ibland känner jag att det kanske jag som är gammal nu som tycker att det här är... De kanske egentligen bara säger... Ja, men nu får du vara tyst. Mm. Fast de säger det med en ton och ett ordval som i min värld är helt uppåt väggarna. Mm. Det är otroligt svårt för mig att avgöra. Och sen dessutom en del killar som kommer från andra bakgrunder har också en aggressivare ordval. Som egentligen när man pratar med dem märker man, de är ju inte aggressiva. Det bara ligger, och det tycker jag är väldigt svårt att hantera. Och det tycker jag är en sån grej när man är ungdomsledare som är svårast att hantera. För det där hör ju inte jag.
Nej.
Jag vet ju inte om det. Men jag får ju liksom höra motståndarlagen. Våra spelare säger att de gnäller, deras spelare säger att våra spelare gnäller.
Du är lite tydligare då som åker, söker upp domaren efter match, vevar ner rutan och ger ett
finger. Nej, men vad jag säger till domaren alltid
finns
så här...
Det finns inga utrymme för tolkning där.
Tydligt.
Vad jag säger till domaren alltid är att de ser till mig före ni håller på att spela varning. Jag vet att det egentligen är mot reglerna att man gör så, men se till mig vilka spelare är i vårt lag som inte uppför sig vårt lag åtminstone. Mm. Så jag får en chans att ta dem eller se till dem. Och förhoppningen är då att de kanske, att jag ska fånga upp lite av det här som man inte märker. För jag menar, det är också nästa grej, att genomspela guldkort. För det är klart att gör de något väldigt, väldigt över det, så ska de ha guldkort. Men jag tror att det är bättre om de kan prata med oss ledare. Så får vi liksom plocka av den spelaren och så prata med den. Okej, men domaren säger
att... Men det är förutsatt att man har bra ledare med. Det har exakt. Ju inte alla lag. Det är ju en helt
nej,
annan grej.
Nej, men majoriteten är ändå vettiga, det ska jag ändå säga.
Jo, fast man har också hört skräckexempel via
jo, det. Fast vi kanske inte ska göra regler för skräckexemplen. Då får man inte göra det annorlunda. Men jag tror för barnens skull skulle man kunna få bättre matchklimat lite. Och att liksom, ja, men faktiskt lära dem igen. Det är ingen idé att vara arg på en 13-åring som har tappat och säger dumma saker. För det är inte, han är inte mottag där, där då. Däremot om jag får till mig, då kan jag plocka av honom. Så får han sitta ner och lugna ner bänken. Man kan säga till honom, lugn, vad nu äter. Om du lugnar ner dig och kan uppföra dig, då får du spela igen. Annars är det lugnt, då spelar vi nästa match istället. Tack för idag.
Ja, det är så länge alla tänker så är det bra.
Ja, men de flesta är ju ändå det, vill jag påstå.
Ja, det finns ju uppenbarligen problem.
Ja, nej, alltså, precis det du är inne på. Ofta är det så här att det är det som man liksom någonstans önskar av en ledare. Liksom så här. Även tror jag som domare också. Så här, att man går fram, vet du vad, nu börjar ni med 5 tappare lite här. Skulle du kunna ta tag i det? Och i bästa värld så tar man ut en spelare. Ja. Tyvärr är det inte alltså. Oftast är det så här, de som oftast är liksom så här att man... på något sätt i hetsiga tappar. Det är oftast de som är ganska bra också.
Ja, exakt.
Och så gör alla målen. Och då vill man ju inte plocka bort dem för att de liksom gör mål. Och det är det som har varit liksom för att fokuset väldigt mycket på resultat och kanske inte så jättemycket liksom på fair play eller uppfostra våra barn, utan det är så att vi ska vinna.
Mm. Men då har ju domaren, jag menar i det läget så har ju domaren också möjlighet att ge dem ett guldkort, och då ska man ju plocka av dem på ungdomsnivå. Så att det löser sig själv. Jag skulle vilja ha det där mellansteget i det här för att fånga för att liksom inte det ska bli... För de spelar ett kort när han kommer av då, även om jag kan berätta för honom att man får snacka med domaren. Så det är inte det han tänker på.
Nu har vi tagit bort den. Det var att man fick en varning så fick man kliva av. Nu finns inte det just på grund av att det var ledare som tillämpade på följande sätt att man kliver av och så är man ut och så kliver man in igen. Ja. För man ansåg inte att det gula kortet var rättfärdigt utan det var ju liksom dåligt beslut av domaren.
Ja. Men då har de ändå klivit av.
Ja, de precis klivit av.
Hur länge? 5 sekunder
tar det. Det är lite snabbt det går för även liksom ganska låg nivå att hitta. Lösningar på innan matchen.
Nej men det var ju till deras alltså, det fanns ju heller ingen klar regel.
Nej, den var ju det
var ju 30 sekunder, en minut får jag. Nej, det var inte sagt. Så att de som skickade in dem direkt igen gjorde ju väl egentligen inget fel. Men
nej, precis. Det var inget fel liksom, utifrån. Men det var ju någonstans, det var inte tanken att man liksom ska bara kliva av. Utan det var mer för att man skulle få lite tid att lugna ner sig.
Ja, verkligen. Vedad, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig bara någonting mer om framtiden. Jag menar, mycket jobb och kanske någon form av grund är satt nu. Och det går i rätt riktning. Men vad är liksom din vision och ditt önsketänkande för framtiden för att man ska ta nästa steg, inte minst då på barn- och ungdomssidan?
Ja, alltså, återigen, jag tror det här är ett arbete som egentligen aldrig tar slut. Alltså det kommer bli, och det är precis som vi var inne på, samhällsutvecklingen i övrigt. Alltså det blir råare, alltså det blir liksom språkbruket blir grövre. Alltså det känns som liksom gränserna skjuts ju fram hela tiden. Men någonstans att man liksom har den dialogen med föreningarna, med våra seniorlag och med alla egentligen inblandade liksom, alltså att få till ett schysst matchklimat och liksom samspelet mellan alla de aktörerna är på ett bra sätt. Men jag tror tyvärr att det är ingenting som man bara liksom så här, nu har vi fixat det. Utan det är liksom ett ständigt jobb. För det kommer ju, precis som det är fotboll och känslor, det kommer dyka upp problem och liksom situationer som man behöver hantera på ett sätt. Så jag tror inte det är på något sätt att man bara, nu har vi uppnått liksom att så här, nu har vi jättebra matchklimat och nu behöver vi liksom inte jobba med det.
Om du skulle få säga ett tips, ett råd till alla fotbollsföräldrar där ute, vilket skulle det vara?
Barn är barn. Låt barnen få spela. De ska liksom utvecklas. Framförallt de liksom så här, att man tänker till ibland vad det är för saker ibland man ropar, framförallt till domare. Skulle det vara okej att ropa så till, om jag skulle liksom ropa så till eran dotter eller eran son liksom, när man är spelare, det känns som att liksom så här, just domare är utsatta på det sättet att man får väldigt mycket skit. Som sagt, tänk på att det är barn, oftast barn som de är barn, och även våra domare under utbildning precis som barnen, det är liksom ett utbildningstillfälle.
Du får samma fråga, Martin.
Jag tror att klubbarna måste vara tydligare i sin information och sätta regler kring det här. Att om man inte uppför sig får man inte komma på matcher. Jag tror att det är föräldrar vi ska komma åt. Då kommer vi åt barnen till stor del. Ledare är självskrivet. Om en ledare inte uppför sig så ska de inte få vara ledare för matcher. Det hoppas jag redan fungerar hyfsat väl i de flesta klubbar. Men nästa steg är att alla klubbar agerar lite som de större storklubbarna gör. Föräldrar som inte uppför sig får inte komma på matcher. Det skulle göra väldigt stor skillnad, tror jag.
Sia, några slutord? Någonting du funderar på? Någonting du tänker?
Nej, men fotboll är kul. Det ska vara kul. Och det är inte så jäkla roligt att varken spela eller döma eller supporta om man är så otroligt negativ och aggressiv som vissa kan vara, felaktigt.
Nej, härligt. Stort tack för att du kom hit, Vedad. Jätteintressant.
Tack för att jag fick komma.
Martin, tack. Sia, tack. Vi är tillbaka på torsdag. Då sitter Martin och Martin här mot Tumba Åslund. Det är spännande.
Oj.
Ja, exakt.
Det var länge sedan.
Ha det bra allihopa, så ses vi igen på torsdag.